Varmt välkomna till det här första bibelstudiet för de som är nya i tron och för de som vill växa och mogna. Och tanken är att vi ska lägga det på en sådan enkel grund ändå så att alla kan förstå det och kan ta emot det. Och vi är så glada för att vi har några nya i tron i församlingen och som har börjat den här resan med Herren. Och vi kommer att lägga upp det så att vi har lite bibelstudier här i början. Och är det så att det finns frågor eller man önskar förbön så kommer vi också att ta en stund för det. Men vi ska koncentrera oss så gott det går. Nu blir det en hel del bibelställen, men vi får reda ut om det finns frågetecken efteråt sen. Och det här är väl lite övergripande det jag kommer att dela idag. Och sedan kommer kanske Colin också vara med. Och vi kanske tar det mer ämne för ämne sedan. Det är ett stort ämne det här med att växa och mogna i Herren. Så vi får be att Herren ska leda oss verkligen i detta. Amen. Vi bara lägger allt i Guds händer nu. Herre, vi tackar dig för att du vill vara med idag och du vill undervisa oss i ditt ord, Herre. Herre, hjälp mig nu att jag kan dela ifrån ditt hjärta, Gud, så att det blir liv och inte bara ord, utan att det får vara liv, Herre. Tack, Herre, för att vi har fått nya i tron också, Herre, som vill växa nu i dig och lära känna dig och få fortsätta den här vandringen de har påbörjat, att följa dig, Jesus. Och det som det står i ditt ord, Herre. Tack att ditt ord är levande för varje dag och för varje tid, Herre. Vi tackar dig att det är samma idag som det var för 2000 år sedan, för 3000 år sedan. Herre, vi tackar dig att ditt ord lever och det lever i oss när det får landa rätt, Herre. Herre, jag ber att vi ska öppna våra hjärtan, att vi kan lyssna till ditt tilltal idag, Herre. Och att din heliga ande ska få vara med nu och leda oss i allt, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja. Då tänkte jag så här att vi kan börja och läsa från första Korinterbrevet. Det 15 kapitlet. Vers 1-4. Och vi har biblarna med så får vi prassla lite. Det blir lite träning idag också att slå i bibeln. Det är bra. Ja. Nu verkar det som att vi börjar hitta. Ja. Då läser vi därifrån då. Då står det i folkbibeln som jag har med mig nu här. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, står det. Och det här är ju det glada budskapet. En del av det att Jesus dog och uppstod. Och det är det som det här handlar om. Och vi kan också läsa några välkända verser som ni kanske har hört som står i Johannes evangelium. Då är det lite bakåt. Johannes evangeliet, det är Nya testamentet och kapitel 3. Då går vi bakåt lite i Bibeln. Johannes 3 och 16. Det evangelierna, Johannes evangeliet. Sen längre bak i Bibeln så finns det också Johannes. Men då är det breven. Det är inte lätt alltså i början. Men det kommer. Det kommer med träning. Vad står det i Johannes 3 och 16? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, alltså sin enda son som var född, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är det här alltihop bygger på. Det handlar om Jesus. Det är han som är i centrum. Det var han som gamla testamentet visade på. Han fanns med där. Men inte som Jesus. Men han fanns med där. Och det får bli ett ämne för undervisning lite längre fram. Men det är många som tror att man kan inte läsa gamla testamentet. Bara för att ja, det är tungt och det är krigiskt och det är svårt. Och. Men då missar man någonting. För Jesus är i gamla testamentet också. Han var med där och han är ursprunget. Vi ska läsa om det sen. Att han är ordet själv. Vi kan läsa ett par verser till där. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och frälst, det är ju egentligen samma ord som räddad. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Hela frälsningen, allting bygger på Jesus. Han är världens frälsare. Det var han som kom för att rädda världen, för att rädda människorna. Han kom och gav sig själv som ett offer. Han kallas också i Bibeln Guds offerlamm. Så Jesus är den enda som kan frälsa. Den enda som kan rädda. I inget annat namn finns det frälsning. Och det är honom som ni nu som har tagit emot Jesus har fått i era hjärtan. Genom den heliga ande. Så Jesus bor i den människan som har tagit emot honom. Och som har blivit född på nytt. Om vi kort bara nämner lite om vad det var som hände. Vi hörde en fantastisk undervisning här i söndags. Och har du inte varit med på det mötet och inte hört den, så ska du gå in och lyssna på nätet på Free Church. För där talade Colin om hur fadern kallade på Adam. Adam betyder ju människa. Var är du, Adam? Vad var det som hade hänt? Det hade ju hänt något. Och det var i lustgården. I Edens lustgård. Och där förlorade människan den intima, nära kontakten med Gud. Som hon var skapad till. Och det är det vi säger är syndafallet. När Adam och Eva föll i synd. Och vände sig bort ifrån Gud. Och då talade Colin om att Guds hjärta brast. Det var så bra och starkt. Och fram ifrån den punkten och fram till Jesus kom. Så levde människan under lagen. För att hon skulle veta vad hon skulle rätta sig efter. Men Redan då talade Bibeln om att frälsningen skulle komma. Guds säd. Det skulle komma en Messias som skulle komma och rädda världen. Och det var Jesus. Och vi kan läsa lite ifrån Romarbrevet. Det 5:e kapitlet. Och nu är vi i Johannes. Och nu ska vi gå framåt. Vi ska gå fram ifrån Johannes. Så går vi till Apostlagärningarna. Och efter Apostlagärningarna ligger Romarbrevet. Och där är det då i det 5:e kapitlet vi ska läsa lite ifrån. För vem var det som föll i synd? Jo, det var Adam. Och Bibeln talar om att det finns den första Adam och den sista Adam. Och den första Adam, så står det så här. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden, döden. Och så kom döden över alla människor. Eftersom alla hade syndat. Det var där syndarnaturen föddes i människan. Och man kan läsa om det i hela det stycket ända fram till kapitel 6. Men vi gör inte det mer där, utan nu ska vi bläddra igen. Och nu går vi till nästa brev. Romarbrevet är det nu, och nästa brev är första Korinthierbrevet. Går vi tillbaka, där vi varit förut i det 15:e kapitlet. Första Korinthierbrevet 15. Jag har varit där förut. Första Korinthierbrevet kapitel 15 från vers 21. Så säger Paulus där på ett annat ställe då. När det talas, där vi har läst om Adam nu då i Romarbrevet förut, så talas det här också om Adam. Ty, eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Nu kommer vi in på livet här. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Alltså Adam, konsekvenserna av syndafallet blev död. Människan var skapad till Guds avbild, till en evighetsvarelse. Men den fysiska döden inträdde här. Och nu ska vi gå vidare till Hebreerbrevet 10. Det är ganska långt bak. Det är efter Paulus alla brev där. Så går vi till Hebreerbrevet. Och då ska du bläddra till kapitel 10 där.
Ja, och vilket kapitel?
10:e kapitlet och vers 5. Mm. Så kom då Jesus. Vi har ju hört om hur frälsaren föddes i ett stall i Betlehem. Men här är han då. Vuxen, en vuxen man, en människa, människosonen. Då står det i Hebreerbrevet 10:5. När Kristus träder in i världen, säger han därför. Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Han talar till sin fader i himmelen. Därför att i det gamla förbundet så hade man fått offra djur för syndoffer. Till syndoffer för människan. Men här säger ju Jesus. För det är Kristus som talar. Att offer och gåvor begärde du inte. Men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag, se, jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Och när han talar om bokrullen här, då är det den gamla bokrullen ifrån gamla testamentet. Det är skrivet om honom redan ifrån begynnelsen i Bibeln. Och först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte, fast de bärs fram enligt lagen. Man fick offra, prästen fick offra för våra synder. Men sedan säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade. Alltså vi är avskilda genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra präster står dag efter dag för att äta sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Då vill jag lägga märke till vad som står här i vers 12. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Och där står det på ett annat ställe, sitter han nu på Guds högra sida och ber för dig och mig och för oss. Jag har kommit för att göra din vilja, säger han. Går vi tillbaka till det sjätte kapitlet, om du bläddrar några sidor bakåt, till kapitel 6 och vers 1. Så står det, låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Här är det meningen att vi ska växa till. Att vi inte ska fastna utan vi ska gå vidare och byggas upp i Jesus. För allting sker i Jesus. Du och jag lever i Jesus. Vi som har tagit emot honom. Han lever i oss och vi lever i honom. Och allting vi gör, gör vi i Jesus. För vi kan aldrig själva bli fullkomliga och rena och färdiga. Så allting vi gör, det är i Jesus Kristus. Han är vårt liv. Paulus säger på ett ställe, och nu lever inte längre jag, utan nu är det Kristus som lever i mig. Så när man har gett Jesus sitt liv, blivit född på nytt, då har det börjat ett nytt liv på insidan. Och vi är alla spädbarn från början när vi föds. Vi bläddrar igen, bakåt, första Korinthierbrevet, igen. Fram och tillbaka för att vi ska lära oss här nu. Första Korinthierbrevet, det tredje kapitlet. Nu har vi varit där egentligen. Skulle jag ha sagt att vi skulle ha lagt ett märke där. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor. Utan som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus. Mjölk gav er att dricka. Fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte. Och det gör ni inte nu heller. Säger Paulus till korintierna då. Eftersom ni fortfarande är köttsliga. Och då vill jag bara läsa det vad som Thoralf Gillbrandt har skrivit i noten här nere. Han talar om den insikt som det talas om här. Är något mer än en rent intellektuell förståelse. Den hänger samman med en persons andliga inställning. Det är en vishet för de fullkomliga, för de som är andliga. Detta syftar på den andliga mognad som är nödvändig för att förstå djupen i Gud. Men att det också berör en kristen människas etiska standard framgår tydligt av att motsatsen är den kötsliga kristne. Som inte bara är ett spädbarn i Kristus utan som också lever på ett kötsligt sätt. Den tillväxt i kristen kunskap som vi ständigt uppmanas att sträva efter i Nya Testamentet gäller alltså en utveckling som omfattar den kristnes hela personlighet. Andlig omognad kan öppna dörrarna för alla slags ödeläggande villoläror. Och att bli efter i kristen kunskap kan leda till oåterkalleligt avfall. Så står det faktiskt. Det är mot den bakgrunden som vi ska förstå Paulus nöd och kamp för att de troende ska nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse. Och att alla troende ska nå fram till enheten i tron på kunskapen om Guds son. Det är därför det är så viktigt. Nu var det en teolog som sa det här. Men jag säger det. Vad viktigt är att vi kommer vidare så att vi inte luras bort. För det finns ju så mycket som kan lura bort oss ifrån Herren. Och vi får tänka att så länge vi är spädbarn, då behöver vi den kristna gemenskapen. Vi behöver undervisning. Vi behöver lära oss att läsa Guds ord och söka Gud i bön. Och det handlar inte om du ska be en eller fem timmar om dagen. Det handlar om att du söker Gud i bön och talar med honom. Att du lever tillsammans med honom. Och det handlar också om att du öppnar boken. För det här är Guds ord. Och Guds ord är levande. Men du ska aldrig känna fördömelse. För det vill inte Herren. Utan när du öppnar ordet, då vill den helige ande undervisa dig. För nu är det ju så att har man blivit född på nytt, då har man ju fått en helig ande också. Och nu går vi till Johannes evangelium. Tränar vi oss. Johannes. Nej, Johannes, du går bakåt igen. Johannes evangeliet. Johannes evangeliet. Ja. Johannes 1 och 1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Vem är det? Vem är detta som åsyftas här? Ja, det är det. Det är Jesus. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom, alltså genom Jesus, har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det, alltså ljuset. Ljuset har segrat, står det här. Och då står det så här i vers 10. Han, alltså Jesus, var i världen. Han kom ju hit. Och världen hade blivit till genom honom. Därför att Jesus har skapat världen, universum, allt levande. Och det står att världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, till sin egen skapelse. Och hans egna tog inte emot honom. Men, åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Och det är likadant idag. Alla de som tar emot honom ger han rätt att bli Guds barn. Och det är vad vi är. Vi är Guds barn. Och om du bläddrar fram till kapitel 3, ett par sidor där bara. Då står det om Jesus och Nikodemus. Nikodemus, det var en av judarnas rådsherrar. Han var med där i stora rådet. Han var skriftlärd. Han hade hört Jesus. Annars var de skriftlärda emot Jesus, för de kunde inte tro att han var Messias. Men det står så här i vers 2 där, att Nikodemus kom till Jesus om natten en gång och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, amen, amen. Eller sannerligen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Så i den processen när man kommer till Gud, kommer till Jesus och du tror på honom, du tror och du tar emot honom, du kan få ditt liv förvandlat. Och då kallas det för pånyttfödelsen. Och då är det så att man blir född på nytt. Och vad innebär det? Jo, man får Guds ande. Man blir levande jord på insidan. Och kontakten som var bruten genom Adam, den blir återupprättad igen. Och det är det vi säger när vi säger att man blir frälst. Att man blir pånyttfödd. Pånyttfödd. Nu är det så att jag vet inte hur du ser på det, men när du växte upp med dina föräldrar eller om du själv är förälder. Men jag vet att man kunde få en liten varning ifrån föräldrarna ibland som barn att man fick inte följa med främmande människor. Man fick inte gå med någon som man inte kände, va? Och det har jag nog hört Anita berätta, ja, just det. Att Karina gjorde det vid något tillfälle. Och det kan ju faktiskt vara väldigt farligt. Men i ditt fall så var det en förståndig vuxen som tog hand om dig, eller?
Ja,
ja, tack och lov.
Tänkte jag på vad mamma hade sagt till mig.
Du hoppade in i bilen och följde med, ja.
Ja. Och berättade vilken adress jag skulle till och så.
Ja.
Men när jag satt där, jag var bara 4 år.
Fyra år.
Så då tänkte jag vad mamma hade sagt.
Ja, jag fick inte följa med någon. Blev du rädd eller?
Ja, jag var väldigt rädd.
Ja,
det är ju mitt första minne.
Ja, det är ditt första minne. Ja. Och mamma var ganska glad då, när väldigt mycket glad och tacksam till Gud. När Karina kom till rätta. Ja. 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 Det var, du träffade du en ärlig människa. Men ibland läser vi ju om värre saker i tidningarna, hur fruktansvärda saker som kan hända var. Och jag tror att vi förstår bilden att en förälder vill sitt barns bästa. För man förstår inte, man kan gå vilse, va? Om man förstår inte, man kan gå vilse. Man kan följa med någon främmande som vill en illa. Det handlar om här att lyssna, lyda och lära. Och det är ju det vi vill göra med våra barn. Och så är det ju med vår himmelske fader. Tänk att vi är ju hans barn. Han älskar oss så mycket och vill absolut inte att vi ska komma vilse eller att vi ska komma i en främmande makts händer. I en främmande människas händer. Och Jesus är ju den gode herden som vill leda oss. Men det är ju så att Bibeln talar mycket om att vi ska vara vaksamma så att vi inte går vilse. För vi ska vara på det klara med att den dagen som vi möter Jesus, att det kan vara så att den onde inte riktigt vill släppa greppet om oss. Vi har levt i en annan värld. Vi har haft en annan herre i våra liv. Nu är Jesus herre. Men vi ska vara på det klara med att vi kan få uppleva saker och motstånd, kan man säga, där man förstår att det är någon som inte vill att man ska gå den rätta vägen. Och det är väl det här tror jag man måste också inpränta i barnen när de är små.
Ja.
Så att de inte far vilse. Mm. Bibeln varnar mycket på det området. Att man kan bli bortlurad. Och det finns många människor som låter sig användas i fel syfte. Mm. Mm. Som vill vilseleda.
Mm.
Och därför så tror jag att det är viktigt att man lägger den grunden från början.
Mm.
För att man alltid söker i ordet. Att man alltid frågar Herren. Att man inte följer alla människor. Trots att de kanske utger sig för att vara kristna. Det finns ju människor som utger sig för att vara någonting annat. För att lura bort andra, va? Och det är ju så, Paulus varnar ju mycket för de här, till och med vargarna som ska komma in i församlingarna. De rovlyssna vargarna. För att förstöra och för att stjäla fåren. Då har vi våran gode herde Jesus som har sagt, följ mig. Och hur gör man det? Jo, man följer honom genom att lära känna honom. Genom att lära känna hans ord. Genom att följa honom i bönen. Och alltid samtala med honom och frågar honom. Och vi ska gå in på det också. Den nya människan. För nu pratar vi ju om att vara pånytt född. Och då har man ju blivit en ny skapelse i Kristus. Och i den nya skapelsen. Vi ska läsa några bibelverser på det också. Så har vi ju fått en hjälpare. Gud i sin godhet har ju gett oss en hjälpare. Som alltid ska vara hos oss. Och det är den helige ande. Och det är Guds stora gåva till oss för att vi ska klara livet här på jorden. För vi är ju på något sätt ändå gäster och främlingar här. Även om vi är födda här och lever här. Så lever vi i en värld full av ondska. Vi lever i en värld som inte är så behaglig. Som inte är den Gud hade tänkt skulle vara. Och då måste vi ha en ledsagare, en hjälpare på vägen. Och det är den helige ande som vill leda oss på rätta vägar. Så att Jesus leder sina får på rätta vägar för sitt namns skull. Och om vi tittar på andra Korinterbrevet. Jag var på första Korinterbrevet förut. Nu ska vi gå upp till andra Korinterbrevet. Det är nästa brev. Andra Korinterbrevet kapitel 5. Kapitel 5 vers 17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Det är viktigt att man vet. Allt kommer från Gud Fader i himmelen. Han har försonat oss med sig själv genom sin son Jesus Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han bodde i Kristus. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Står det här. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. När Jesus kom, så var han Guds son, själv Gud. Han är det. Han hade ingen synd i sitt liv. Men han till det yttre gjorde sig, kan man säga, till en syndig människa. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Då ska du alltid komma ihåg att när du kommer inför Gud och du tycker att du inte har rätt att stå där eller att du är inte värdig helt enkelt. Så står du i Jesus. För han är vår rättfärdighet, säger Bibeln. Så när vi kommer fram till nådens tron. Och vi ber till Gud. Då kommer vi i Jesus. Visst är det fantastiskt? Så har Gud ordnat det. Vi var inte värda det, men så är det. Och nu ska vi bläddra framåt till Efesebrevet. Och det är efter, när nästa brev är Galaterbrevet. Då går du förbi det och sen kommer du till Efesebrevet. Framåt. Förbi Galaterbrevet till Efesebrevet. Och kapitel 4 och vers 17. Det handlar om det nya livet i Kristus. I Herrens namn varnar jag därför. Lev inte längre som hedningarna. Lev inte längre som du gjorde förut. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar. Och bedriver all slags orenhet. Och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom. Enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är ni nu. Nu förnyas ni. Vi skapade till likhet med Gud. Ni förnyas till ande och sinne. Och här börjar en process. Och den där omvändelseprocessen. Den kan pågå ett tag i ens liv. När man har tagit emot Jesus. Där den helige ande kan komma och visa på saker i ens liv. Som, ja, han säger att det är kanske någonting man borde vända sig bort ifrån. Man behöver göra sig av med. Och man behöver förnyas i ande och i sinnet. Och det där kanske inte sker så på en gång. Utan det kan vara en omvändelseprocess. Jag kan bara berätta kort. Att jag gick ju ut som väldigt ung flicka i synd. Och min pappa var ju predikant. Och växte upp i ett kristet hem. Och hade ju hört allt. Och visste allt. Och trodde på Gud. Men ändå kom jag ju bort. Men, och jag gick ganska djupt i synd. Och jag säger som jag brukar säga att jag talar inte detaljerat om vad jag gjorde. Därför att det står ju i Bibeln att det gamla är förbi och något nytt har kommit. Så jag kan ju inte rota i det som inte finns längre. För det är förlåtet. Och när det är förlåtet hos Gud, då är det borta. Och det är viktigt att man ser det. Att man inte ska hålla på och rota i vad man en gång har varit och en gång har gjort. För vi är alla syndare, säger Bibeln. Alla människor är syndare. Men i alla fall när jag hade blivit född på nytt och fått andens ljus på insidan. Då var jag så hängiven Herren och jag älskade Jesus. Och jag satt varje dag för jag längtade så. Jag förstod liksom alla år jag hade slösat bort. Så jag satt varje dag med Herren och försökte samtala. Och då sa jag vid ett tillfälle till den heliga ande som är min hjälpare att du får hjälpa mig. Om det är något jag har i mitt liv som jag behöver göra upp med eller något som jag borde göra. Jag ville det, jag ville vara ren inför Gud. Av kärlek vill man det. Inte av tvång, utan av kärlek. Och då visade mig Jesus bland annat detta hur mina föräldrar hade mått så fruktansvärt dåligt under den tiden. Vad jag hade gjort dem illa. Det förstod ju inte jag när jag var där ute och hade roligt i världen. För det var ju skoj. Man hade ju jättemycket kul och det var ju mycket och så fruktansvärt mycket dumma saker jag gjorde. Men jag förstod aldrig riktigt vad det skadade mamma och pappa. Och kanske särskilt min pappa som stod i tjänst för Herren. Det förstod jag inte alls då eller jag kanske inte ens brydde mig. Men då kom det så starkt till mig att jag skulle skriva ett brev. Och då var det så att min pappa hade redan fått flytta hem till Jesus då. Strax innan jag blev frälst, som vi säger. Men då satte jag mig och då vid bordet och så tog jag fram papper och penna och då sa jag till den helige ande. Alltså så naturligt och så enkelt var det. Jag hade läst vad som stod i Bibeln och jag bara kände att så enkelt är det. Jag kan säga till den helige ande här att du får hjälpa mig för han är min hjälpare. Så jag sa, hjälp mig Herre nu att skriva detta brevet nu till mina föräldrar. Och då skrev jag både till mamma och pappa. Fast jag visste ju att pappa var hemma hos Herren. Men... Och jag satte mig ner med pennan där i handen. Och den helige ande liksom bara så milt och så fint bara började att leda mig. Hur jag skulle formulera det här brevet. Och jag bad om förlåtelse till mina föräldrar. För allt vad jag hade orsakat dem. Och när mamma fick det brevet sen så var hon så lycklig. Hon ringde och grät i telefonen. Och hon talade om det där brevet hur länge som helst. Då kände jag liksom att den bördan föll från mitt hjärta. Och jag vet... Vi har samtalat om det ibland. En del de menar på att man ska gå runt och be alla människor förlåtelse som man har gjort illa. Men jag tror inte att det fungerar så. Det är nästan till omöjligt. Ja, för mig var det det. Jag skulle inte ha kunnat gjort det. Men jag tänker där att den helige ande leder. Och när den helige ande leder oss. Och han börjar tala om saker i våra liv som inte är behagligt för Gud. Då kommer det. Aldrig lägger märke till det. Aldrig med fördömelse. Aldrig med fördömelse. Så känner du dig dömd och fördömd. Då är det fienden som är ute efter dig och försöker lura dig. För när den helige ande kommer så förmanar han. Han manar stilla, milt, med kärlek. Och när du upplever den rösten i ditt innersta. Eller hur nu Gud talar. Genom sitt ord. Eller ja, i bön. Då vill du inget hellre. Än att få lägga till rätta detta. Då känns det så fullkomligt rätt. Att få lägga av den där bördan. Och lyda Herren. Och när man gör det är man så lycklig. Och så får man det där gensvaret ifrån Herren. Man blir så välsignad. Så han kommer aldrig efter med någon piska och menar att du har gjort fel, du så här måste du göra. För han är ingen slavdrivare. Han är friheten. Det står att sanningen gör oss fria. Så det finns ingen fördömelse. Så låt Gud leda dig i dina val till vem du ska gå om du ska be någon om förlåtelse. Det är så här att det kan vara om du går i köttet som vi säger, den gamla syndanaturen. Om vi tänker på mänskligt vis. Då kan vi ju istället skada människor. För det kan ju vara så att den människan inte kan ta emot det vi säger. Eller kanske inte har haft en tanke på det vi säger. Eller så vidare. Vi måste vara ledda av den helige ande i detta. Och vi ska tänka att vi har fått den helige ande. Nu är vi i Efesierbrevet. Och just det. Vi kan läsa vers 13 och 14 där man har skrivit. Det är ju det här när vi ska växa upp. Ja, vers 13 till och med i det fjärde kapitlet i Efesierbrevet så står det. Tills vi alla når fram till enheten i tron. Och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Det är så vi ska växa till och bli helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel. Och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Det är det här att vi ska växa upp och bli helt uppfyllda av Kristus så att vi inte längre är som små barn som drivs hit och dit av varje ny lära. I I Johannes, om du orkar gå tillbaka dit, i det 16:e kapitlet. Eller vi kan börja med det 14:e kapitlet. I Johannes 14 och 26. Så säger Jesus till sina lärjungar innan han kommer att lämna dem. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så den helige ande ska lära oss allt och påminna oss om allt som Jesus har sagt till oss. Och i kapitel 16 och 13 där så står det också: men när han kommer, sanningens ande, för han är också sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen, till han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Till och med det, han ska förkunna vad som kommer att ske. Där har vi en trygghet också för framtiden. Ska vi ta en liten paus och resa på oss lite? Då ska vi fortsätta och titta på Johannes 8 och 34 som vi har förberett oss på här. Då är det Jesus som säger: sannerligen säger jag er, var och en som gör synd är syndens slav, säger han. Så den som gör synd är syndens slav. Och i vers 31 i samma kapitel säger Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Ofta citerar vi att ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Men det står ju för att om ni förblir i mitt ord. Där det är viktigt att man förblir i Guds ord. Och här säger då Jesus att var en som gör synd är syndens slav. Och där är ju också någonting som måste ske när vi har blivit födda på nytt. När vi har mött Jesus. När han har kallat oss och vi har kommit till honom. Då måste det ske en förändring. För om vi blir kvar i synden och inte det sker en invärtes förändring, då är det något som är fel. Då är det någonting som vi behöver söka Gud i och gå till rätta med oss själva. Och då kan vi också titta på Romarbrevet 6:e kapitlet då. Romarbrevet 6:6. För där står det om det Paulus som talar om vi ska fortsätta synda för att nåden ska bli större, talar han om. Och så talar han om att vi är genom dopet till döden begravda med Jesus för att vi också ska leva det nya livet. Så när man döps till Kristus, då begraver man det gamla och så står man upp till nytt liv. Och det kommer vi snart, vi ska snart ha dopförrättning igen och det är jätteroligt. För det står också att i vers 6 där, Romarbrevet 6:6, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Så när vi har kommit till Jesus och gått korsets väg. Vi har dött med honom. Får vi uppstå med honom. Och nu är det ju vi som lever i honom och han i oss. För det står i vers 8. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Och i vers 11 säger Paulus: så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden. Och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Så här är någonting som är viktigt. Paulus menade att när vi nu har kommit till Gud, så ska vi inte fortsätta att leva i synden. Utan nu så ska vi leva i den sanning och i den renhet som Herren har gett. Och vers 14 står det: synden ska inte vara herre över er. Ty ni står inte under lagen utan under nåden. Och i vers 16: vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Och i vers 23 står det: till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Därför är det så viktigt att man överlåter sig med hela sitt hjärta till Jesus. Och i allt detta som vi inte kan och förmår själva, så har vi fått den helige ande som hjälper oss och vill leda oss i allt. Och så ska jag avsluta med att läsa från Markus, det fjärde kapitlet. Och sen kan vi samtala med varandra en stund. Markus, det fjärde kapitlet. Det handlar om en såningsman, en man som skulle gå ut och så. Och Jesus talade i liknelse till folket. Då står det från vers 3. Jesus säger så här till folket: lyssna, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och han sa: hör du som har öron att höra med. När han blev ensam med de 12 lärjungarna då, och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. Då sa han till dem: ni har fått del i Guds rikes hemlighet, men de som står utanför får alltid liknelser, för att de ska se med sina ögon och ändå inte se, och höra med sina öron och ändå inte förstå, och omvända sig och få förlåtelse. Han sa vidare till dem: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Och så förklarar Jesus för dem: såningsmannen sår ordet. De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på stenig mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har inte någon rot i sig, utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. Hos andra faller säden bland tistlar, och det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. Men det hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Han sa också till dem: inte går man väl in med ditt ljus för att sätta det under skäppan eller under bänken? Gör man det inte för att sätta det på ljushållaren? Det som är dolt måste bli uppenbarat, och det som är gömt måste komma i dagen. Hör du som har öron att höra med. Ge akt på vad ni hör, med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er, och ännu mer ska ni få. Ty den som har ska få, och den som inte har från honom ska tas också det han har, eller det han tror sig ha. Det här är ju en liknelse om hur viktigt det är att ta till sig och lyssna på ordet. Guds ord. Och att ordet som sås i god jord i våra hjärtan. Att det får landa där. Att det får stanna där. Att det får växa där. Jag kan säga att det är många som har försökt sig i egen kraft att bli kristna. Och då är det precis det som Jesus säger här. Att världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer och kväver ordet. Eller så är fienden där på en gång. Man har varit berörd av något, men så kommer fienden och stjäl ordet. Nej, låt Guds ord växa i ditt hjärta. Läs ordet, be Gud om hjälp. Be Herren hjälpa dig att läsa ordet så att du förstår vad du läser. Och låt detta få växa och gro i dig. För då kommer du att bära frukt. God frukt. Du kommer att få gå i något som Bibeln säger, förutberedda gärningar. Du kommer att få bära god, rik frukt för Herren. Så vad du gör, ta det på allvar. Gör det på riktigt. För det går inte liksom att ta lite här och lite där ifrån Guds rike och världens rike och klara sig. Och det är därför Jesus och Guds ord varnar så mycket för att göra det på allvar. Men det är ingen tung börda. För när vi överlåter hela vårt hjärta till Herren, då tar han det. Och då kommer han in och så bor han i oss och hjälper oss. Det här ordet tycker jag är, det är så talande. Låt ordet slå rot i ditt hjärta. Hör du som har öron att höra med. Jag slutar där. Det har varit mycket, många bibelord nu. Men Guds ord är alltid bra. Och så småningom här nu i nästa undervisningspass som kommer, så kommer vi nog att gå in kanske på mera på ett ämne i taget. Det kan bli för mycket när man är en liten bebis också att ta till sig. Men jag skulle vilja att om du har skrivit upp att du väljer kanske att studera någonting som du har funderat över här idag, att du läser det hemma, och kanske det dyker upp frågor då om, ja, man kan samtala om. Och det här med såningsmannen. Det är ett bra ord. Det är det. För det är också en varning ifrån Herren. Att det är någon som vill stjäla ordet ifrån oss också. Vi ska veta det. Det är någon. Det är därför han kallas själafienden. Djävulen som går omkring som ett rytande lejon. För att stjäla, slakta och döda, står det i den gamla översättningen. Ja. Jag vet inte om det är någon som har någon fundering, fråga på någonting.